Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det var vinnartiden i Vasaloppet 1927. Konrad Pettersson från Luleå SK var först i mål i Mora. Vad tid är det? Med en svensk segrare i Vasaloppet, det kan vi ju säga in samtidigt efter 10 raka norska vinster. Vet ni i vilket avsnitt det var som
jag vet.
Vad dumt att fråga.
Du kärleksbombade Vasaloppet i avsnitt 215.
Ja.
Och du minns kanske rubriken, Lasse. Den var så här: dansken, blodbadet, kransen och repet.
Och här är en annan svensk marschklassiker, nämligen SM-finalen i bandy. Och för att blidka alla finalbesökare så erbjuder vart och vartannat hotell i Uppsala en så kallad bandyfrukost den aktuella dagen. Scandic Upplandias frukost kostar, 379 kronor.
Oj, jag tror nästan att den innehåller en räkmacka, men vad innehåller
den? Ja, man blir nyfiken. Det är nämligen så att det innehåller en pyttipanna med stekt ägg och rödbetor.
Ja, det är bra. Det är bra.
Och en 50 centiliters öl på det.
Okej. På morgonen alltså. Ja.
Och så adderar vi en 5 centiliter Jägermeister. Då är du igång.
Okej, jag tackar för att vi alla fått reda på vad en bandyfrukost innehåller.
Mm. Madonna de Campiglio. Skidorten italienska Dolomiterna har för alltid en speciell klang och plats i den svenska idrottshistorien eftersom Ingmar Stenmark där tog sin allra första världskuppseger i december 1974, och det här skulle bli en av Stenis favoritbackar. Han tog sin tredje slalomseger där 79, alltså 3-79, men det skulle ju bli ännu fler.
379 som i mars 79, då blev Modo från Örnsköldsvik svenska mästare i ishockey för första gången efter finalseger över Djurgården.
Och hade det funnits ett avsnittsnummer 0 av Sporthuset så hade det här som kommer nu passat bra. Nummer 0 på ryggen hade nämligen hockeybacken Neil Sheehy när han blev den sista spelaren i NHL att bära detta nummer. På 90-talet så beslutade nämligen ligan att numret inte får användas längre, och det var för att det ställde till det totalt. Det blev rörigt i det digitala statistiksystemet.
Och var har vi nu 379 här någonstans?
Jo, men det var ju så att så många NHL-matcher spelade Neil Sheehy för Calgary Flames, Hartford Whalers och Washington Capitals. Inte alltid med nummer 0 på ryggen dock. Och det finns förresten ett nummer till förutom nummer 0 som man inte får ha i NHL längre i något lag. Gissa vilket.
Kan det möjligtvis vara 99?
Beckans Wayne! Det är rätt. Gretzkys tröjnummer. Pensionerat för alla lag. Det säger ju en hel del, eller hur?
Verkligen, och jag får väl ändå säga att 99 är bättre att ha än nollan, va?
379 numret på det fotbollskort i Panini-kortsamlingen under detta fotbolls-VM som tillhör, det kunde man ge sig på, Lionel Messi, och är klar för sin andra VM-final för Argentina. Och om han också står som guldmedaljör, ja, då är han odödlig i fotbollshistorien.
Så är det. Det här är avsnitt nummer 379 av Sporthuset.
Med Tommy Åström,
Jens Fjällström
och Lasse Granqvist i VM-staden Doha.
Greatest of all time.
Ahí está Messi antes de su par. Aguanta como puede en defensa. Sigue Messi pintando. Se mete al área. ¡Qué maravilla! Messi.
No te creo. Fondo. No te creo. ¡Qué golazo!
¡Gol! ¡Gol!
¡Qué golazo!
¡Gol! 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 Gol! 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 De Argentina!
Argentina will play the World Cup final at his own brilliant behest. Messi will play in the ultimate game.
Det där är en av de största prestationerna i VM, om inte den största. Det är ett balansnummer, det är en assist. Det är världens bästa fotbollsspelare som presenterar sig gång på gång. Det är 3-0. Wow!
Och han är på väg att bli geten. Apropå min förhoppning också inför fotbolls-VM att det hela skulle avslutas med att Argentina lyfter bucklan trots att jag är brassevän och att Lionel Messi står som den slutliga vinnaren. Alltså jag menar 5 mål och 3 målgivande passningar på 6 matcher Lionel Messi inför finalen som nu väntar.
Nej men alltså vi pratar ju på nivå utav tidernas största fotbollsspelare. Och då är det Pelé och Maradona som är föremål för diskussion. Pelé, världsmästare i fotboll. Maradona, världsmästare i fotboll. Senast Argentina vann förresten 1986. Och om Lionel Messi ska kunna kandidera på att vara på den yttersta nivån så kan man säga att han är mycket bättre som spelare och han är mycket mer under, han är mycket mer skicklig alltihop på det där. Men ska du liksom meritmässigt kunna vara där så är det nästan på VM-nivå du måste. Och det vi upplever nu är ju en resa som kan landa där.
Jag avgudar ju både Messi och Maradona men har ju hållit Maradona högre än Messi av anledningen att Messi har inte klarat av att bära sitt lag på sina axlar i stora mästerskap. När vi spelar in det här, gårdagens semifinal var som ett statement. Jag har inte sett honom så aktiv och så rivande och slitande, och när man tänker att nej, men nu är nog ändå krämen slut med tanke på antalet spelade matcher och sådär, så klarar han av att behålla balansen och behålla farten och kontrollen, och den här framspelningen som han gör till 3-0-målet är ju alltså det, man ställer sig upp i vardagsrummet från soffan och bara bugar och tackar för underhållningen. För tillfället så spelar han på, enligt mig, Maradona-nivå. Med tanke på betydelsen. Tekniskt, precis som du är inne på Lasse, då är han redan ett unikum.
Men vi måste, när vi mäter den största genom alla tider, prata om betydelse också. Mm. Och jag menar, vi kommer ihåg det, Jens. Vi jobbade ihop då. Och jag tror att många fotbollsvänner minns VM-finalen 2014 på Maracanã-stadion i Brasilien. Då hade han chansen. Ja. Och Mario Götze-lobben i förlängningen släckte den möjligheten. Det är så otroligt pumpande tryck på finalaktörerna i Doha här på Lusail-stadion på söndag. När vi spelar in så är ju en semifinal kvar på programmet. Vi vet inte om det blir Argentina-Frankrike eller om det blir Argentina-Marocko. Två helt olika historier ska ju då berättas beroende på vilken av de här det blir.
Mm, och anledningen till att vi spelar in före den här semifinalen, det är ju att du ska kommentera den egentligen, Lasse. Så du har fullt upp den här kvällen.
Sen vet vi inte hur lång kvällen blir heller. Och matchen börjar ju 22 lokal tid här i Qatar. Och blir det förlängning och straffar så kan den ju hålla på en stund in på dygnet efter.
Men jag hade kontakt med Fantomen. Mm. Det gillar du, Lasse.
Det är inte så lätt att få tag på, kan man stryka under. Men jag tänker mig Ola Lidmark Eriksson som gästade oss här om gången. Den statistiska fullträffen. Jag kan tänka mig att det är honom du har snackat med.
Ja, det gäller Marocko då. För är det så att det är tidernas VM-skräll på semifinalnivå att Marocko har gått dit? Om man ska titta på det lite mera siffermässigt. Och då är det ju, ja, det är gränsfall. Det kan vara så, det beror lite på hur man räknar. Men det finns ju ett par andra. Det var ju framförallt det som hände 2002, för 20 år sedan då Sydkorea och Turkiet var i semi. De båda lagen var ju ungefär lika stora skräller om man tittar på ranking, poäng och så vidare, hur mycket man klättrar och så. Sen är det faktiskt Portugal 1966. Det är ju lätt att glömma bort gamla grejer, men det låter kanske konstigt idag, men då hade man Eusebio, den svarta pärlan som han kallades. Och det var nationens första VM. Och så ser man till rankingpoäng, alltså hur mycket man klättrade, så gjorde Portugal väldigt mycket 1966 då, innan de hade fått sitt genombrott som fotbollsnation. Men Marocko, om de går till final, då är det ju ingen snack om saken. Då har det ju aldrig hänt någonting liknande i VM-historien för någon sån finalist som är så låg på rankingen och så här. Det har aldrig hänt tidigare.
Sporthuset 379.
Ja, det blir en variant. Ja, det är fullständigt osannolikt. Vad är det som händer? Och titta vem som är målskytten. Titta vem som är målskytten. De kör en variant. Vedhorst. Det är 2-2.
Nej, det var sannolikt inte bara Chris Ehrenstam och Glenn Strömberg på Sveriges Television som häpnade under den där VM-matchen, kvartsfinalen mellan Argentina och Nederländerna. Vi hörde förresten tidigare också här i klipp Christian Olsson på Radiosporten som också har bevakat Argentina i både kvartsfinal och semifinal. Förbluffande ju, det som hände med Wout Weghorst och kvitteringen i den 101:a minuten med den här frisparksvarianten och överhuvudtaget den här matchen, upphämtningen, hettan, straffavgörandet, för mig klättrar den här upp alltså som en av de mest sprakande VM-matcher jag någonsin sett utav dem. Jag såg väl i alla fall en 200-300 matcher i rad på 80- och 90-talet. Jag vet inte om ni håller med, alltså, Jens.
Ja då. Och som straffläggningen slutade, det var hets ifrån nederländska spelare och Argentina när de vinner hetsar tillbaka och alltihopa det där. Messi gör en intervju efteråt och han är förbannad på den här Wout Weghorst i Nederländerna, vilket inhopp han gjorde. Två mål, en magisk match, magiskt inhopp. Och målet på den här frisparken som ju... Ja, alltså när jag satt och tittade på matchen så det kändes för mig som Sverige-Rumänien 1994. Och det är kanske inte så många i fotbollsvärlden som reagerar på det, men för oss svenskar är den matchen något av det häftigaste vi har haft. Va? Och där måste jag säga att där någonstans kände jag att jag känslomässigt dansade in i den här matchen.
2-2-målet är ju helt speciellt i sig. För de hade ju blivit fullständigt utskrattade om de hade gjort den där frisparksvarianten, Nederländerna, och den inte hade gått hem.
Mm,
men nu gick den ju hem. Och det var ju så häftigt att sen då, jag fick en tweet tillskickad mig som var för något år sedan med Wolfsburg, där Weghorst spelar och som visar sig vara exakt samma variant och lyckades på exakt samma sätt. Så den här har nu funnits i bakfickan, men det kan nog mycket väl vara ledningen som har sagt att okej, vi såg det här gjorde Weghorst i Wolfsburg. Finns det ett alternativ under turneringen så finns den här möjligheten. Använd den om ni tycker det känns rätt.
Matchens sista spark också, ska vi säga.
Matchens sista spark, och det är väl dessutom på mer eller mindre 11:e tilläggsminuten också. Men då ställer ju motståndarna upp en mur, och vid sidan om muren brukar det attackerande laget, i det här fallet Nederländerna, ställa två, eller i det här fallet tre spelare för att skymma sikten för målvakten. Det är bara det, den här gången så använder man de spelarna, eller en av dem, till att spela in bollen längs marken till Weghorst som tar emot med ena foten och skjuter med andra innan en argentinsk försvarare hinner fram. Så det var otroligt häftigt. Och jag är med på jämförelse med Sverige och Mild och...
Ja, det var ju 79 i och för sig eller något sånt där.
Det är det sista som händer. Att våga slå en sån grej, det sista som händer.
Men jag tycker så här, skriv ner faktamässigt bara matchrapporten här. Vad som hände? 1-0 Argentina, straff, Messi. Det var ju, herregud, Messi var ju huvudrollsinnehavare här också. Men 2-0 Argentina, har sig där, ja. Och så kommer alltså 2-1 och 2-2. Men gud, det var ju på tilläggstid. Och det är din inhoppare som gör det för ner. Båda två, vem är det? Och sen skriver du liksom bara vidare successivt med in i straffläggning vad som händer och hur det sker och bla 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 bla. Så tänker du så här, gud, det här är ju en superklassisk match. Du behöver inte ens se den för att fatta det. Ja. Och sen klistrar du då in verkligheten, realiteten utav att det spelas fotboll och vad den innehåller. Då blir det ju liksom svårt. Du chippar ju efter andra, nu sitter du och kollar på den även i efterhand.
Och bråken också.
Och Paredes,
bråken
som skickar på en stenhård rakt in på avbytarbänken hos Nederländerna. Och då kommer Virgil van Dijk med en 12 meters rush och bröstar upp sig och skickar ner Paredes så han ramlar ner liksom någonstans ner vid vattenspridarna på arenan där nere som ligger just under gräskanten. Så att det
den har så otroligt mycket matchen. Sen kan jag ju tycka, och jag är ju det här med känslor. Jag tycker att om du med all kraft skickar bollen rakt in efter avblåsning på motståndarnas avbytarbänk, det är för mig rött kort. Tack för att du kom. Hej. Och till Van Dijk som kommer springande 12 meter, perfekt att du kom. Här är ditt kort. Det är också rött. Gå ut. Och vill ni hålla på och tjafsa igången, gör det, men inte kvar på den här spelplanen. Så är det för mig.
Det var ju något speciellt också med att båda lagen var ungefär lika sura på domaren efteråt.
Ja, han gick inte hem hos Colina heller, som är FIFA-boss här, den gamle stordomaren Pierluigi Colina. Han skickade nämligen hem spanjoren Lajos efter matchen. Ja. Han kanske var tvungen att åka hem ändå, det känner jag inte till.
Och sen när det gäller Brasilien så är det ju deppigt. Det blev ju ett slutsaldo som påminner väldigt mycket om det VM:et som gjorde att jag blev kär i Brasilien, nämligen 1982, för 40 år sedan. Fullproppat med individualister, spektakulära, men sen oförmåga att i det här fallet då säkra hem en semifinalplats. Precis som det var då mot Italien. Fortsatt anfalla Italien, kontrad och vann. I det här fallet Kroatien. Brasilien har 1-0 till slut efter en del besvär i förlängningen, men har 7 spelare på offensiv planhalva med 4 minuter kvar av förlängningen. Så allting är oförändrat 40 år senare, när man kanske trodde att Brasilien hade blivit mer strukturerade nu för tiden.
Mm, det var med sorg, för jag måste säga att jag har nog tyckt att de högsta topparna har Brasilien haft, och jag tyckte faktiskt också att det fanns en vettig balans. Jag tycker man hade framförallt 2 stycken centrala mittfältare som var beredd att försvara och skydda sin backlinje, men i det här fallet så släppte man på garden för en stund mot Kroatien, och vips så åker man ur.
Men det var ju inte vilken stund som helst, Jens. Det var ju liksom med 4 minuter kvar av förlängningen när de har en finalplats säkrad då i det läget.
Men jag tycker en grej med det här mästerskapet är ju alltså att stjärnorna avgör. Vi har varit inne på Messis betydelse för Argentina. Tittar vi på Mbappés betydelse för Frankrike. Och Neymar var inte på den nivån, tycker jag. Jag tycker inte Neymar kunde vara den avgörande kraft som jag tror hade behövts för att Brasilien skulle gå hela vägen. Så en del må vara att de i avgörande lägen inte klarade av att hålla den defensiva strukturen tillräckligt bra. En grej är definitivt att deras största stjärna var inte lika på samma nivå som Mbappé och Messi.
Brasilien blev världsmästare i fotboll 2002. Sen dess har det spelats 5 VM-turneringar. Den 5:e på väg att avslutas nu. 4 gånger har Brasilien åkt ut i kvartsfinal. Vid ett tillfälle överlevde de kvartsfinalsteget och gick då till semifinal. Vi vet alla vad vi pratar om, Belo Horizonte 2014, när Tyskland vinner över Brasilien med 7-1 i semifinalen. Nationellt trauma. Man säger hela tiden i Brasilien att fotboll är religion, hela nationen stannar upp, och det säger man ju beroende på att det är sant. Hur man då klarar av att spela fotboll på det sättet man gör här i VM, det är för mig obegripligt uselt. 7 man på offensiv plan, och vi kan prata om Joga Bonito, och de står och dansar när de gör mål. Så jag tycker att det är färdigt dansat nu. Cynismen måste in och ta fotbollen på det allvar som folket förtjänar. Det är, så kan du inte ge bort fotbollsmatchen, min uppfattning. Sen har jag all respekt för att de dansar för att stötta Vinicius Junior, för han fick rasistiska tillmälen när han hade en måldans för Real Madrid vid något tillfälle. Så mötte de Atletico i ett derby, och det var rasistiska tillmälen och annat. Och det kan man göra för att stötta honom, det ska man göra för att stötta honom. Men dansa för att man gjort många mål och varit överlägset motståndet på vägen fram i ett världsmästerskap mot att man ska åka ut, det är för mig inte alls samma känsla som när jag ser Bofall, nummer 17 i det marokkanska laget, stå vid sidlinjen sen Marocko hade slagit ut Portugal och dansa med sin mamma. Han stod och dansade med mamman, och han var inte ensam om det. Det är för mig på riktigt. Det är värme, det är kärlek. Det är Joga Bonito.
Fjällströms fotboll. Är det här målvakternas VM, tro?
Ja!
Ja, varför?
Jag ska lyssna mycket uppmärksamt på vad som berättas för mig nu.
Det är nämligen så att tittar man rätt statistiskt på det hela så är involveringen av med målvakterna, alltså i vilken utsträckning de är med och bidrar till spelet, inkluderas i spelet, mer än vad det har varit i något VM tidigare. Men utan för mycket kladdande och i eget straffområde. Så jag tycker lagen har varit rätt duktiga på att hitta en balans där. Sen tycker jag rent generellt sett att det här VM:et, om man ska välja ut VM:s bästa målvakt, så tycker jag att konkurrensen är knivskarp. Men det som gör att det sticker ut ytterligare tycker jag faktiskt är dessa straffsparksläggningar. Där man är van att målvakter generellt sett, så säger man 76% av alla straffar går i mål. I det här mästerskapet så har 34% av straffarna räddats. Det är alltså 10% mer än vad som brukar räddas. Och då går man från 24 till 34. Och just det sättet som målvakterna har klivit fram och avgjort de här straffsparksläggningarna, det har imponerat otroligt mycket på mig. Och då funderar jag så här, vad är det som gör att det är på det viset? Och då tror jag faktiskt att målvakterna och sättet man analyserar straffskyttarna har utvecklats. Så målvakten känner att han har större information, större möjligheter varje gång en straffskytt går fram till den där straffpunkten. Och jag tror en del straffskyttar känner det på sig också. Shit, jag tror han vet mitt hörn. Jag tror han vet mitt hörn. Så där har vi ena delen. Sen tycker jag den här tekniken som många målvakter använder sig av nu. Ni vet, de måste ha någon del av foten i höjd med mållinjen när straffsparken går. Det är ju regeln som målvakterna har att förhålla sig till. Men de startar ju ofta en bit innanför målet för att sedan skjuta ifrån någonstans i höjd med mållinjen. Men var redan med kroppen snett framför linjen och ut i den riktning som de väljer att kasta sig. Och de har verkligen hittat den tekniken. Och den delen i det hela gör att, ja, banne mig, det här är ett av de starkaste målvaktsmästerskap som jag har varit med och sett.
Ja, var tredje straff räddad alltså i de här straffsparksläggningarna. Och det var passande att du tog upp det, Jens, för att vi har fått in en del frågor om målvakter via våra sociala medier på Instagram och Twitter, sporthuset, podcast.se till vår hemsida också. Mikael Häggström har funderingen: borde det inte vara så att målvakten ska stå kvar och ta de straffar som är inom räckhåll istället för att chansa? Det är ju så många straffar som går i mitten av målet, och de straffar som är bra lagda i hörnen tar målvakten inte ändå, även om man chansar. Hur ser du på det?
Ja, varje gång en straff slås mitt i målet så tänker man ju, borde han inte ha stått kvar? Men nu för tiden finns ju den här utmärkta grafiken som ni får ta del av också, Lasse, och vi som tittar också. Så när vi tittar på vart Messi har slagit sina 20 senaste straffar, eller är det 30 till och med när det är en skytt som Messi, så är det kanske 3 av dem som är mitt i målet. Alla de andra är fördelade någonstans ute i sidorna. Om det var så att klustret var mitt i målet på alla skyttarna, då förstår jag om en målvakt väljer att stå kvar. Men om det är så att klustren snarare är ute vid sidorna, så är det ju rätt sällan som det kommer straffar mitt i målet trots allt. Så liksom, ska du chansa på någonting, så tycker jag nog att du har större chans om du väljer att gå åt ett håll. Men varje gång en straff slås löst i mitten av målet, så tror jag varje målvakt känner sig lite dum.
Mikael Häggström har förresten också skickat en sammanställning till oss över alla straffavgöranden i VM-historien, och man kan säga att Tyskland, om vi också räknar in Västtyskland, och Kroatien är allra bäst. 4-0, 4 segrar, inga förluster. Argentina också på den nivån, 5 segrar, en förlust. Sämst är Spanien, som ju också åkte ur VM på det sättet. Men det som jag reagerat allra mest på senare tid vad gäller alla de här straffavgörandena i fotboll, det är att det är osmart att vänta med den främsta straffskytten till sist, som Brasilien gjorde när Neymar straff brann inne. Oklart om det var Neymar själv som ville slå den sist eller om det var förbundskaptenen som bestämde det, men total skillnad på strategi mot Argentina ju, som mot Nederländerna gick upp med Messi direkt. Han gjorde mål och därmed så fick ju Argentina det grepp som sen också ledde till seger, medan Neymar aldrig fick lägga sin straff.
Det räcker med att gå igenom och kolla på ett par straffsparksläggningar. Om vi bara skulle ta de 10 senaste som har varit, så är det, ja, om inte hälften så närmare hälften som är avgjorda när man kommer till fjärde omgången. Vilket innebär att det är inte bara någon gång då och då i varje fall som femte skytten inte ens blir aktuell att slå. Och därför riskerar man ju rätt mycket om man sätter sin absolut bästa straffsparksskytt på den femte straffen. Så det är ju ett dåligt upplägg helt enkelt.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Det var ett namn på lappen förra veckan, minns du Jens?
Jo, och det var inget namn som jag kunde placera så där direkt, men med lite hjälp förstod jag att det handlade om bollar och ett bord och en kö.
Jag trodde det stod Ronny Sundin på lappen först, för jag såg inte riktigt när den visades upp. Och därför minns jag att det var Ronny och Salven det stod. Men jag vet också, Tommy, att direkt började vi ju snacka om att du skulle kontakta Kim Hartman, som ju är den alldeles fenomenala rösten förknippad med biljard och snooker, alltså de här grejerna som på Eurosport, som ju varit med oss, känns det som en hel generation.
Ja, men sagt och gjort.
Ja, härligt.
Vad sägs om att vi lutar oss tillbaka en rejäl stund här och lyssnar tillsammans?
Tackar.
Gärna.
Ja, men nu för första gången i podcasten Sporthuset välkomnar vi en person som många lyssnare har velat höra. Det har kommit in en hel del önskemål om det genom åren. Nu är det äntligen dags. Välkommen Kim Hartman.
Okej, Tommy. Tack, tack.
Du ska ju sprida ljus över snooker som är en del utav biljardsporten. Biljard har vi ju kärleksbombat tidigare i den här podden, men när det gäller specifikt snooker så är ju du är ju Mr. Snooker i Sverige, va?
Ja, det kan man väl säga. Från start till nu då, i och med att vi tog in det första kommersiella snookerbordet till Sverige 1982.
Och när jag säger vi, då menar du?
Ja, då menar jag vi som var delägare i biljardpalatset tillsammans. Mm. Och 84 så hade vi ett bord till, och då åkte vi på det första VM:et utanför Dublin i Malahide. Hur många klubbar finns det i Sverige och så vidare? Ja, det finns bara en. Så jaha, men det måste vara en stor klubb ändå då. Hur många bord har ni? Ja, vi har tre, så jag tyckte de var helt dråpligt, för det fanns över 30 000 bord i Dublin med omnejd, påstod de. Mm. Och ja, därifrån är det. Sen var det fyra bord och sen så var det en halv till, och nu har det ändå etablerats lite så att det finns en 4-5 städer där vi kan ha riktiga nationella tävlingar och så vidare.
Så det var du, mer eller mindre, som tog snooken till Sverige?
Ja, det finns ingen annan som kan ställa sig upp i alla fall och säga att det var han eller hon. Ja. Utan så är det. Och det
tog sin tid ändå. För jag menar, jag läste det att snooker som sport kom i slutet av 1800-talet. Och biljard som sport kom, det var kanske 1000 år sedan. Men det har funnits länge i England och så vidare. Men det tog sin tid innan det kom till Sverige.
Ja, det gjorde det, och vi har skojat om det ibland, och så har jag sagt att hade vi blivit invaderade någon gång av England så hade ju den här sporten kommit mycket tidigare, va? Än vad den gjorde. Utan poolbiljard naturligtvis, och så karambolbiljard har varit gammalt länge och fint i Sverige. Men det var ju länge alltså den största tv-sporten i England.
Var det så? Alltså?
Ja.
Alltså före fotboll?
Ja, när Steve Davis spelade VM-final 1985 mot Dennis Taylor från Nordirland, då sågs det i BBC 2 av 18,5 miljon tittare, och det är fortfarande någon sorts rekord inom sport i Storbritannien. Dessutom var det 1,5 miljon belgier och holländare som tittade på det utan att kunna reglerna, för det spillde ju över sändningarna, över kanalen där, va?
Och nu är det också oerhört många kineser som tittar, har jag förstått, med väldiga tittarsiffror.
Ja, det var inte så länge sedan då, i slutet av november, början av december, UK Championship. Och deras före detta unge hjälte, han som gjorde att det verkligen brakade till i Kina, Ding Junhui, mot Mark Allen från Nordirland också. Så var det ungefär 100 miljoner kineser som tittade på det. För det gick, första delen gick på bästa kvällstid och så här. Håll det här, annars kommer jag aldrig att köpa en flygbiljett när du sitter vid spakarna.
Ja, det är skillnad på kommentatorsstilar och kommentatorsliv fast man är på samma företag helt uppenbart. Discovery Sporten och Eurosport jobbar vi båda för, Kim. Men medan jag är ute på fältet och pepprar på med allsvensk fotboll och friidrott så sitter du här inkapslad i din kommentatorshytt vid Värtahamnen. Och... ja, jag är överväldigad att du med den här outsinliga, lågmälda lidelsen kan ösa på ifrån den här kommentatorsboxen. Även om jag vet din bakgrund och jag menar för detta förbundskapten och arrangör av otaliga tävlingar och att du är pionjär inom snooker, men att du år ut och år in, vecka ut och vecka in kör på. Hur många sändningstimmar är du uppe i nu egentligen?
Jag har slutat att räkna faktiskt, men det är någonstans, det närmar sig 4000 program. Och då är ett program 3 timmar, ungefär bara, mellan tummen och pekfingret. Så åtskilliga timmar av mitt liv har gått åt till det här.
När var det första gången? Nu berätta hur det gick till när du tog dig an det här tv-uppdraget.
Ja, alltså Bengt Grive och Katarina Hultling gjorde 5 30-minuters program för SVT. Och han var så alltså kraftigt före sin tid. Va? Det här är slutet av 80-talet då man...
Hej och välkomna till det andra programmet om snooker. Det betyder att gömma sig och är detsamma som undanläggning på biljardspråk.
Det går alltså ut på att lägga undan så att det är svårt att träffa någon annan boll. Sen är det här bordet då som gör det särskilt svårt med snooker. Det går att spela snooker på ett vanligt biljardbord, men det här är alltså betydligt större och har små hål som gör det väldigt svårt.
Det var väldigt fint hela den här serien då. Och sen ringer han mig när han har fått en mentorsroll här på Eurosport. Mm. Och snooker på väg in ett program här och ett program där. Och så satt Grive och jag 2 dagar tillsammans. Och han var väldigt rolig att ha med. Ja. Och han kunde liksom sticka in de perfekta insticken till vad jag pratade med. Så att det blev också lite vinklar på det. Så här. Det var bra, men sen sa han, du kan ta det här själv.
Mm. Ja.
Ja. Så var det, och jag tror att 96 eller 95 var första gången då. Uh-huh. Och 2003 så hade vi VM igen, hela VM:et live. Och det var fortfarande när Bengt Grive levde. Och efter det så skrevs det första kontraktet, för det hade blivit tittarsuccé i hela Europa, det VM:et. Och Grive, han hade ringt mig under sändningen. Jag hade så mycket att prata om egentligen. Så kom jag ut och så satt någon journalist där vid ett bord. Och så han, hörde du, Grive ringde. Han sa att du inte ska prata så mycket. Fan, tänkte jag, det jag har gjort bort mig nu.
Det är svårt att se framför mig dig prata, pladdra på. Det kan du väl inte ha gjort?
Jo,
var det så?
Ja, så det var en stridström och stories. Och sen så jag varit lite bekymrad över det. Va? Och sen så var jag inne och pratade på igen, och så kom jag ut och så sa han, hörru du, Grive ringde igen, och han sa att du är jättebra, det är inte det. Va? Men du kan inte hålla på så här i 17 dagar för att rösten kom och paja. Och ja, det var ju bra. Men sen så fick jag för mig att jag skulle ändra stil på något sätt. Va? För att jag tyckte, jag började liksom komma in i det mer också. Och på något sätt så är det väldigt vackert snooker. Det är tyst runt om och man behöver inte prata sönder den bilden. Men första gången jag bestämde mig för att vara tyst ett tag, så var jag tyst och så började jag nästan svettas. Och så, titta, det hade gått 20 sekunder.
Ja, man lurar sig. Eller?
Ja. Mm. Ja, på den vägen är det, va?
Ja.
Vad typiskt Selby att på något sätt blanda bort korten innan han bara tärsade i röd i gröns hörn. Titta på allt möjligt annat, hit och dit, och inte det han ska göra. Ska ju klara sig bra i en orientalisk basar som turist. Jones Soda. Undrar om det är ett känt märke. Och om det är gott dessutom. Bara inte caustic soda. det var en väldiga dojer han har, va?
76.
Är det äkta krokodilskinn också, kanske?
77.
Högsta mode. Ja. Ja, är det Murphy? Det var populärt, va? Med långa skor. Och han är ung där, Murphy. Men det måste man väl försöka hitta lite runt om i vilken sport som helst egentligen, va? Men
den stil du tog det an, alltså det känns som att den här kärleksbombningen, den kommer nu bli delad i tre delar. Vi måste till att börja med prata om dig, Kim, för nästan alltid, det var likadant när vi drog den här lappen senast, så sa ju Lasse Granqvist direkt när vi drog snokerlapp, då var det Kim Hartman. Det var direkt det första man kommer tänka på. Det gäller väldigt många i Sverige. Så vi måste börja med dig. Sen ska vi prata om snooker och sen också om Ronnie O'Sullivan, som faktiskt var det namn som stod på den här lappen.
All right.
Men när det gäller dig då, alltså, vi har funderat mycket på varifrån kommer intrycken, hur mycket är en egen stil och så vidare. Och nu när du säger Grive, okej, då får man ihop vissa bitar. Han var ju väldigt bra på sina liknelser och metaforer, starkt bildspråk. Jag kommer ihåg när han gjorde konståkning, han sa blåbärsrisgrönt och biskaja buktsblått och sådana saker.
Ja.
Men så har vi också tänkt på Zachrisson förstås, Göran Zachrisson, som ju avled i fjol 2021, alltså hans lite mer, han har ju också många säregna uttryck med också de här pauseringarna, anekdoterna.
Ja, jag har inte hört honom så mycket, va? Men jag har ju hört den liknelsen, va? Att vi hade samma sätt att flytta ut lite grann eller runt omkring och komma med olika infall som var lite kanske oväntade eller måleriska eller vad som helst. Ja.
Jag är väldigt imponerad av att du så iskallt kan ligga kvar och fundera vidare kring det. Du tar en pausering, fortsätter prata ännu mer om det. Det är någonting väldigt självförtroende i det, att du vågar gå in i den historien och leva här och nu med det du ser där istället för att börja dra igång någon fakta eller statistik och så.
Ja, det är väl kanske för att jag aldrig har blivit straffad för det från början, utan fått göra som jag vill och prata på som jag vill. Mm. Men titta, det är ju för mycket med, det är en geting igen och att de inte har kunnat neutralisera dem där. De bor uppe i ljusrampen.
Sorry about that.
Det här är ju en parodi. Ja, men det här är en kille som inte lägger fingrarna emellan. Det är bra det här. Oliver Martella. Vi såg ju Sean Murphy, som alltså har getingfobi. Han sprang runt bordet. Är den efter mig? Är den efter mig? Publiken tyckte det var jättekul. Det tyckte inte Sean Murphy alls. Och påverkar ju honom naturligtvis. Vi trodde att det var slut på insekter. Först var det flugor. Och nu är den ena getingen efter den andra. De är lite drogade av insektsspray. Den saken är klar.
Vad var det här någonstans? Vad var det här för tävling? Kommer du ihåg det, eller?
Jag tror att det är York kanske i England.
Ja.
Mm. För att det är mycket insekter i England hela tiden på tävlingarna. Mm.
Men här fortsätter du i ungefär 2 minuter och prata om det här. Och det är precis det man vill som tittare. För det är ju på något sätt exotiskt att det plötsligt börjar handla om det här. Och du bara fortsätter, och jag är så imponerad av det, att du håller i det ämnet och vågar. Men medan vi har pratat nu så har du fortsatt, ska jag säga, vi kan slå på igen ljudet lite.
Men Oliver Martell, han backade inte. Och den fick så att säga sota med livet för sin ouppmärksamhet, den där getingen. Den var ju inte riktigt nykter, det syntes ju. Lång väg.
Ja.
Ja, så det finns väl alltid några som tycker att man inte håller sig till fakta, va, när man börjar prata på det sättet. Och sen så finns det en hel del som gillar att det blir så runt om matchen. Att det...
Men då ska jag veta att det är ju timme ut och timme in, så det här är ju bara en liten del av det. Sen långa, långa stunder så håller du ju såklart i spelet.
Ja, det måste ju hända. Jag måste ju tycka att det som jag då håller fram eller så där, eller börjar prata om att det har ett värde. Även getingarna har ju ett värde då när de... Det hände ju i en tävling förra året. Det var väl i Masters, tror jag, i London. Då landade en duva på vallen på bordet. Mm. Och ja visst, det var ju dråpligt värre det också att prata om det, va?
Du är 76 år nu. Du kör väl så länge så att de får släpa ut det? Jag hoppas det.
Jag kör väl så länge som jag tycker är kul och de tycker att jag fortfarande gör ett bra jobb. Mm. Mm.
Vad är den stora tjusningen med snooker och de som inte har upplevt den här sporten som du vill rekommendera att hoppa in och titta på Eurosport-sändningar eller kanske besöka en snookertävling någon gång? Vad är det som du fascinerades av så mycket en gång i tiden och fortfarande gör?
Ja, jag har ju en allmän bakgrund och varit delägare i biljardsalonger och då var det pool, det var karambol och sen så kom det med snooker som jag sa.
För det är de tre delarna i biljard, de tre.
Ja, det är det och de har alla nu en sektion i biljardförbundet.
Just det.
Visuellt så är spelet mycket renare än poolbiljard med nummer på bollarna och allting och det är mindre det blir plottrigt, det borde till litet och mycket bollar. Det är mycket spänningsdetaljer överallt och spelet är väldigt rytmiskt. För det är så mycket mycket känsla som ska genereras till köbollen och precision som sen träffar objektbollen. Och har till precis den energi som den har fått sig tilldelad av spelaren. Får komma med den skruven runt eller rulla tillbaka 2,5 decimeter eller 3,5. Att jag blev så intresserad av det är väl för att jag själv har spelat biljard, karambol då och rent allmänt tycker biljard är bra, va?
Tonight, the 7-time champion of the world returns to his roots. A superstar all over the globe and especially adored here in Essex. Football may not be coming home, but the Rocket is.
First, a young man described by many as pure genius. Ladies and gentlemen, the Essex Exocet, will you welcome Ronnie O'Sullivan?
A magnificent 7.
Snooker's greatest showman, Ronnie O'Sullivan, is in 7th heaven. 7 world titles.
Ronnie O'Sullivan, ja. Det är dags nu. Det är flera sporthuset-lyssnare som genom åren velat höra om denna brittiska artisternas artist, får vi kalla honom, inom snooker. Vi pratar om, även här, om geten. Greatest of all time. 7 VM-guld. I spannet 2001-2022, alltså över 20 års tid, världsetta just nu. Massor av rekord, flest major-turneringar och så vidare. Vunna alltså. Senast var det Katarina Dahlmalm som skrev in till oss via sporthusetpodcast.se. Jag var själv på plats under Masters 2016 i London när han tangerade rekordet för antalet centuries, alltså så kallade 100 serier. En enorm upplevelse, tyckte Katarina. Och nu får du ta oss vidare, Kim, när det gäller O'Sullivans storhet. Vi delar väl upp det lite, för jag menar, det finns ju faktiskt vissa delar i hans bakgrund som skulle passa i olyckspåsen. Men först kärleken nu från dig. Vad är det som gör honom bäst i världen i snooker?
Han är ju alltså, han är ett enastående unikt geni helt enkelt. Som en Messi i fotboll. Alltså från en sorts underbarns... även om han hade en bakgrund från början med gott kapital. Va? Eget bord att träna på och... Mm. Pappans livvakt var en privatchaufför när han åkte på tävlingen när han var 10 år gammal och så vidare. Men han har ju alltså efter en oerhört slirig och guppig karriär och framförallt på det personliga planet så har han kommit ut ur allt det här och är fortfarande på sätt och vis är han bättre, men han börjar ju också bli lite äldre.
47, va?
Ja. Mm. Och det finns ingen som kan spela alltså så fenomenalt och lösa så många fenomenalt svåra problem. Ja, alltså han spelar den vackraste snooken och man hör nästan lite klassisk musik i bakgrunden så här när han spelar på det sättet. Va? Det är underbart att se honom när han spelar som bäst.
tusende. Det är det, den tusende hundraserien. Åh, oh, med vänstern också. Yes. Ja. Tusen hundraserier. Mina damer och herrar på Pro-touren i sådana här sammanhang. Och de står upp allihopa. Ja, det är klart. Och som avslutning i finalen, ja, verkligen stort grattis på alla sätt och vis. Det är så legendariskt och historiskt som någonting kan bli. Den tusende hundraserien för Ronny O'Sullivan sen han blev professionell spelare. Ja, han är så glad själv också. Underbart.
Apropå klassisk musikkänsla när man får uppleva idrottare, bordtennisens Mozart brukar ju Jan-Ove Wallner kallas, kärleksbombad i sporthuset tidigare. Det var väl avsnitt 208. Och här då klassisk Mozart-musik tillägnad Ronnie O'Sullivan, den här snookersuveränen Kim, som inte bara spelar bra och bäst utan snabbast också, har jag förstått.
Ja, nu fick han ett ryck här i förra tävlingen där han spelade så fruktansvärt fort. Så fort som han gjorde när han var ung. Och han försökte sätta ett nytt världsrekord helt enkelt. Aha. Men för det första då så ska du göra en 100-serie. Du ska rensa av hela bordet. Det är det enda de håller reda på. Hur fort någon har gjort det i tävling. Och då var han tydligen 4 sekunder ifrån världens snabbaste maltes. Tony Drago som har det rekordet från sin karriär då.
Hur fort är det då?
Ja, det är 3 minuter och 37 sekunder eller någonting för total avrensning av hela bordet. Ja. Utan att missa.
Är det därför han kallas The Rocket eller?
Alltså, ja, det är det nog från början. Mm.
Men är han den största genom tiderna i din bok, alltså som spelare?
Alltså, jag har svårt för det där, va? Mm. Med störst genom tiden, va? Det, tennis och vad som helst. Men över tid så och vad det gäller det vackraste spelet så kan jag inte förneka, utan han är ju liksom störst då. Sen finns det ju Joe Davis som vann 17 VM och hängde upp kön obesegrad 1946.
Men just det här, när du säger vackraste spelet, vad tänker du framförallt på då?
Och så hade man liksom, man får känslan av att den här köbollen är ett eget väsen, för den rullar alltid precis rätt när han spelar som bäst. Va? Den stannar i tid, den rullar den här extra 2 centimeterna och så. Va? Det är ju han som skapar det. Och det är svårt att tro, men det bygger på känslan av att det är något väldigt speciellt att se honom när han spelar bra.
Vad tror du Katarina Dahlman, vad tror du hon föll för när hon var där? Var det Masters, är det också alltid Alexandria Palace eller?
Nu, sen några år är det ju det.
För det är där dart-VM går alltid vid den här tiden. Vi har ju kärleksbombat dart-VM tidigare också. Alexandra Axén är där just nu, vår fotbollsexpert på Discovery för att kolla dart-VM. Men sen precis efter det så kommer då det här som Katarina var på 2016.
Precis, när de har städat undan alla ölburkarna och städat upp lite.
För de står inte där, ölburkarna är inte lika vanliga på snooker eller?
Man kan ta med sig en öl in på läktaren, det kan man göra. Ja. Men det är en helt annan miljö, det ska ju, fast det är inte riktigt, det är ganska rowdy i Masters. Va? Det,
ja, för på dart-VM är det ju en enorm party alltså på läktarplats.
Ja, det är party. Ja. Och det är det inte i snooker. Det är det aldrig, va? Men jag tror att det är väldigt många åskådare då på Alexandra Palace och det blir ju alltså en atmosfär och så kommer Ronnie O'Sullivan in och då stiger ju temperaturen åtskilligt, va, när han spelar och hon måste ju ha ryckts med av det och han har ju alltså en aura runt
karisma.
Sig. Ja, karisma.
And now to the greatest player in history. Over a 30-year glittering career he has achieved what many said was impossible. Here he comes. The ultimate champion, bidding to make it a magnificent seven here at the Crucible. The Rocket, Ronnie O'Sullivan.
När börjar det nu?
Det började den 8 januari, Masters. Ja.
Skulle du vilja vara på plats? Om du fick välja istället för att sitta här?
Ja, och det har varit min dröm att det någon gång skulle slå igenom att jag fick kommentera med någon engelsman på plats.
Just det.
Mm. Men det har tyvärr aldrig hänt.
Men vi måste ju dra i de trådarna alltså. Frågan är bara vem vi kontaktar.
Ja, det är ju så, va?
Men alltså, du har varit på plats vid något tillfälle, va? Även om det här är en sport som ganska mycket görs off-tube. Ju. Det är ju den typen av sport som oftast, kan jag tänka mig, de flesta länder ändå oftast görs hemifrån.
Ja, så jag har varit på plats en gång bara. Då jag hade det här jobbet för Eurosport 2004 i Brighton. Mm. Finland, Norge, Danmark, Sverige, Tyskland. Vi var på plats och då byggdes det två kommentatorsbås extra där vi satt. Och då är man ju bara typ 5 meter ifrån där O'Sullivan går runt och gör röd-svart, röd-svart, röd-svart.
Det måste ändå vara bättre ändå.
Det var bättre, ja. Det är klart.
Ja. Men du, tillbaka till O'Sullivan. Det har ju varit minst sagt brokigt vad det gäller Ronnie O'Sullivan.
Ja, men ja... Han, under många år så medicinerades han med Prozac för manodepressivitet. Han gick alltid till ytterligheter med allting. Mm. Nu är ytterligheten, han kom ur det här med Prozac. Han var ju rädd att det här skulle sätta medicinska spår livet ut för att äta här Prozac. Och så hittade han joggning. Mm. Han blev likadan där. Han, alltså när han var som bäst, och det anser han ju, han hade sprungit 10 kilometer på 34,19.
Under 3,30 per kilometer.
Ja, och då och tävlade i terränglöpning och höll på, va, du vet.
Men han har ju också, det här med pappan är ju, ja, ska du berätta vad som hände egentligen?
Ja, och jag tror att det faktiskt hände när vi var i Thailand och det var VM i Thailand och jag var där med ett par spelare 91 tror jag det är. Högt sidad ung spelare, men en brätt, va, bortskämd, ja, liten typ, va, som ju hade en massa liksom uppfattning runt om, och det var inga motgångar då, han bara gled omkring, va. Hans pappa hade ju, ja, han var ju störst i porrbranschen i Soho. Och mamman skötte ju räkenskaperna, va? Och så han går på krogen tillsammans med kanske sin livvakt då. Och det var en krog som tillhörde släkten från bröderna Craig, som berömda gangsters, va? Så. Och det blev bråk där inne med dörrvakten om betalning eller någonting. Och jag tror han får en askkopp i huvudet av dörrvakten. Men han har själv kniv, pappan till O'Sullivan. Och stöter den i bröstet på honom. Och han dör, vakten. Mm. Sen när rättegången kommer så vägrar han uttala sig. Han säger ingenting under rättegången. Och jag tror att de hade blivit varnade. Va, att börja tjafsa här nu. Då din familj och alla kommer råka illa. Så han tog ett livstidsstraff. Så jag får säga någonting. Och sen åker mamman in för skatteförskingring då, eller olaga redovisning av intäkterna, men inte så lång tid.
Hur gammal är Ronnie O'Sullivan när det här händer?
Han är född 75. Han kan inte vara mer än 17 år eller någonting.
You need guidance, you know?
Yeah.
And he was my guidance, you know? He was there, but he wasn't there. And I was trying to sort of win, just to sort of keep him going in many ways, you know? I think he was quite a good motivator in many ways, and he used to say to me, he says, every time you're on TV, it's like having a visit. He said, so every day, that's a great day for me. So I think that just motivated me to keep playing. Otherwise, the way I was feeling, I probably wouldn't have wanted to look at a snooker table sometimes, you know, because, yeah, that was a hard time from 19 up to 25.
Jag har plöjt igenom en del dokumentärmaterial här kring Ronnie O'Sullivan, apropå det vi är inne på här, och han har ju pratat en hel del om det som har hänt runt hans pappa och fängelsedomen. Pappa som blev släppt efter 17-18 år. Hur det påverkat honom i form av psykisk ohälsa under åren. Och Ronnie O'Sullivans liv kantades verkligen av ett antal år med flera skandaler. Den första var väl en ja, när han var i 20-årsåldern där, en misshandel av en funktionär. Och sen därefter också ett dopningsprov som visade prova cannabis som gjorde att han blev av med en turneringsseger och prispengarna därifrån.
Det här första fallet var när huvuddomaren då, det var i pressloungen. Och Salvan hade med sig en kamrat som bara hängde på för att titta på den bästa kompisen. Och han blev inte insläppt för han hade trasiga jeans. Mm. Och det brast för Salvan som flög på den här, som var en jättelänglig hetande överdomare. Och knäade honom. Och ja, det var ju skandal, va? Men de gav honom en villkorlig dom.
Mm. Mm. Men hur ser man på honom i snookervärlden då? Alltså det är ingen snack om att han är den stora guldkalven. Alla snackar om honom, hans namn kommer upp. Men är han en good guy eller en bad boy? Eller hur ska man summera det hela?
Bilden har förändrats radikalt, va? Och man hör alla de många kineserna som är i England. Och de är i Sheffield mycket och de är på en del andra ställen. Att han är väldigt generös. Han pratar med oss, han ger oss goda råd om teknik, allt möjligt. Mm. Han är glad över att det har kommit en ny generation spelare. Han har blivit på något sätt den här äldre mästaren då. Mm. Som har utrymme för att finna någon glädje i att hjälpa dem som kommer också.
Det låter ju som att det är ett riktigt geni du pratar om. Alltså med det allt som är med ett geni. Alltså man ligger och vibrerar på gränsen, snille ja, dille. Ja.
Karn spelar ju precis lika bra med vänster hand som med höger dessutom. Det är...
Ja, bara det.
Ja.
Ja, vilken fascinerande historia. Jag har ju tagit på mig lite också att hålla koll på när din sändning startar. Och det är väl om 30 minuter, va?
Ja, det blir så. Ja.
hur ser de sista förberedelserna ut nu innan ni börjar om 30 minuter?
Jag har en linjal och penna. Och jag har papper som är dubbla A4 egentligen som jag kan ta där vid kopieringsmaskinen. Och jag får protokoll över varje match. Mm. Och då skriver man ju ner namnen när de födda, när de kom in på provtour och lite sådana fakta.
Just det.
Alla matcher, alltid när jag kommenterar får jag protokoll.
Mm. Olika färgpennor eller kör alltid jag med eller? Hur ser du?
Ja, grön, gul och röd. Röd är negativ.
Ja, det där är bra. Det där, är, ja. Det där gillar jag.
Men, lite smileys och sånt där.
Men vad är det för turnering nu då den här veckan?
English Open är home series kallar de det för.
Men O'Sullivan, är han med här?
Han är med. Ja. Det är hans match jag ska kommentera ikväll.
Ja, det är det.
Ja, den första.
Och turneringen avslutas på?
På söndag.
Mm. Mm. Och då, för det här kommer ju ut torsdag då, så vilka tror du är framme då, längst fram på söndag?
Jag har tippat Ding Junhui att vinna. Han går också numera gemenligen under smeknamnet Professor Panda, som jag har gett honom en gång i tiden.
Du körde också den här smurf.
Ja.
Vem är det?
Det är Sean Murphy, S. Murphy, va?
World number three and former Crucible champion, Sean the Magician Murphy.
Storsmurfen själv alltså, äntrar arenan.
Stort tack Kim Hartman för att du var med i Sporthuset. Och känn kärleken ifrån tittarna, för den finns där ute, det vet vi. Och just att du står som en sån otroligt tydlig ambassadör för en hel sport, det hoppas jag att du kan känna.
Ja, tack Tommy. Det var kul att Snooker drogs ur den här kärlekspåsen också. Va? Och vi fick prata lite om O'Sullivan och att han är på uppgång och inte på nedgång. Va?
Mm.
Den fick jag säga, sota med livet för sin ouppmärksamhet, den där getingen. Den var ju inte riktigt nykter, det syntes ju. Lång väg.
Ja, det är briljant.
Underbar beskrivning.
Nej, men tack så mycket för berättelsen, Kim, av Ronnie O'Sullivan. Det var det som kärleken grundades i. Men vi är ju omåttligt tacksamma också, Tommy, att du förde oss så nära denna legendar, får jag säga, Kim Hartman. Vars kommentering av den här lätt drogade insekten, getingen, som fick betala med sitt liv för att han var uppmärksam. Det tycker jag ändå är. Alltså vissa saker som folk kommer på att säga om de där sammanhangen, det fascinerar mig så mycket, för det är så mitt i prick på något sätt. Och det var det verkligen.
Nej, det är ju fascinerande, även om inte Kim själv säger att han har inspirerats av Göran Zachrisson, så låter det väldigt mycket Göran Zachrisson, och det är bara till Kim Hartmans fördel, för det är en enorm berättarteknik och ett sätt att använda rösten på det här lugna sättet som är så tilltalande. Nej, underbart härligt, och när man nu också har hört lite mer om Ronnie O'Sullivan och dessutom letat och googlat lite på honom, så förstår man ju att Ronnie har man ju sett en hel del. Mm. För Eurosportkanaler har ju i alla möjliga olika sammanhang stått på, för att det har ju verkligen varit ett sällskap. Det är fint.
Då är man ju lite nyfiken på i detta läge om det möjligtvis finns påsar.
Grejen är att faktiskt inte i riktigt idag, för att det är ju så här att vi ska ju ha en grej på söndag, Jens, i samband med VM-finalen. Vi jobbar parallellt med dig, Lasse, på Clarion Sign, medan du är i guld.
Ja, ni är hos David Wiklund där, ja.
Ja, och du är på guldarena.
Ja, den är verkligen guldarena, Lusailia. Ja.
Och då ska vi ta hand om matgäster där för att guida genom VM-finalen.
Serverar de mat, lät det verkligen som
det. Jo, men det kan ju du. Du kanske kan hoppa in där i köket, eller hur?
Ja, det kan jag göra. Extra resurs.
Och då blir det ingen kärleksbombning, menar du, till nästa vecka i... Eller vad?
Nej, men då var det så här att 5 stycken av våra lyssnare fick ju... Det fick ni besked om förra veckan. Fick ju friplatser till det här. Annars kan ni gå in via sporthusetpodcast.se och länken där för att köpa biljetter till på söndag och komma till finalen, det som kan bli Messis stora final. Det handlar ju om att ni där ute skulle föreslå olika kärleksbombningar i olycksdokument, och då tyckte jag ett var så fint och passande just nu, fortfarande ändå fortfarande väldigt aktuellt, att jag vill att vi tar det nästa vecka helt enkelt. Så jag tänkte nästan att jag skulle försöka annalkas den här personen på söndag, lyssnaren alltså, Daniel Eggens, som har skickat in förslaget till kärlekspåsen Lou Gehrig, alltså en av historiens bästa baseballspelare som fick sin karriär och sitt liv förkortat av ALS. Apropå aktuellt ämne med Börje Salming. Sjukdomen som i Nordamerika faktiskt bär hans namn ju. Är ni med på det? Gehrig's disease.
Ja, just det. Det heter den. Ja, det stämmer. Ja,
det kommer från honom.
More known as, säger de ju. Ja. More known as Gehrig's disease. Det säger de ju. Ja. Det sa de ju i Toronto när Börje Salming kom in på isen där. Ja.
Mm. Han hade en enorm karriär. Många rekord. Fortfarande svårslagna. Och avslutningen är legendarisk. Apropå det här med ALS. Inte minst hans avskedstal. Så det är... lyssnar vi på nästa vecka och...
Ja, det är briljant.
Mycket bra.
Briljant.
14.30 för er som kommer till Clarion Sign. Men du kommer till guldarenan tidigare än så, va? Svensk tid, Lasse.
Ja.
Kan vi få en special införrapport till gästerna? Vi önskar det.
Ja då. Men alltså, är det så att... Och det vet ju du som lyssnar nu. Du har ju koll på det. Men skulle det vara så att Marocko är i final, så vet jag inte hur de ska hantera det faktiskt. För det är mycket argentinare här. Det är... Ja, tydligtvis har det ju flugits in någon luftbro med marockanska supportrar. För att... Så vi får väl se. Men då skulle de ju kunna ta in väsentligt fler än de här 88-89 000, vad det är som går in på den där stora... arenan. Men alltså det är värt att notera, och det tror jag är lite svårt att nås utav i kylan och spotpriset på el och de diskussionerna som finns nära hjärtat hemma i Sverige. Men det är så att här i arabvärlden är Marockos väg fram. Alltså vi pratar inte Afrika bara nu alltså, utan vi pratar arabvärlden och sprider oss ju då. Där är Marockos väg fram till en semifinal otroligt stort. Alltså det är monumentalt för dem att de finns på den här nivån i ett världsmästerskap i fotboll.
Mm. När jag tänker Marockos framfart i det här mästerskapet, så tänker jag också på Greklands framfart i ett Europamästerskap.
Mm, guldet 2004, ja.
Ja, fast jag skulle ändå vilja säga att jag tycker att Marocko i större utsträckning har, om jag får uttrycka mig så, har förtjänat sina resultat. De har ju knappt haft något eget bollinnehav. De har i varje fall förlorat bollinnehavet markant varje match. Men när det handlar om att skapa målchanser, så har de vunnit matchen. Och då har man hittat någonting. Och jag tycker de försvarar sig lågt, de försvarar sig kompakt. Men jäklar i mig när de vinner bollen, vad de skickar iväg spelare. Då ger de det verkligen chansen. Och den kombinationen har de lyckats kolossalt bra med.
Och så kan jag inte släppa den här bilden på Bofall när han vid sidlinjen står och dansar med sin mamma. Jag har sett det där klippet några gånger och jag tycker det är en stark upplevelse.
Ha en trevlig kväll igår, kan man säga så, Lasse. När
men ni vet precis också hur det är när vi kommer in i de här avgörande ögonblicken. Det är så maximala prestationer över hela linjen som är föremål för varenda liten detalj. Så du är, hjärnan går ju på högvarv alltså, för att se de här detaljerna som aktörerna ställer upp och bidrar med. Det är häftigt.
Vilka sjunger bäst på läktarplats där annars, om vi ska avsluta med supportersång, Lasse? Vilka supportrar?
Ja, men vi måste ju lyfta. Har ni sett bilderna från Córdoba, var det va? Med de här mängd, alltså det är hundratusentals människor som är på gatorna efter att Argentina har avancerat till VM-final. Starka bilder, men de hörs ju verkligen på läktarplats. Vi har ju pratat om det tidigare i podden i sporthuset. Vi har sagt att signalvärdet när Pelé togs in på sjukhus och det rapporterades att det var att tillståndet var kritiskt. Det kom sådana rapporter initialt. Då strök ju argentinska supportrarna den här Maradona är mans grande que Pelé, alltså Maradona är större än Pelé. Och nu kan man ju undra hur de ska skriva om den, om Messi skulle vinna. Men ändå, så att de...
Maradona och Messi är båda större än Pelé.
Men alltså däremot den här Si Señor, alltså River Plate supporter som ju liksom, den här Si Señor kör de ju så att
286, sporthuset avsnitt 286, när Leo Jägarsköld Velander med diverse efternamn var med och gav bilden av hur den argentinska supporterkulturen är en stor del av hur det sjungs i fotbollseuropa. Med Si Señor då och berättelsen kring det gjorde han där.
Och den tar ju aldrig slut.
Nej, precis.
De kör och kör och kör och kör.
Värt att notera är ju också att ett världsmästerskap brukar ju vara på våran sommar, vilket gör det lätt för oss att resa till ett mästerskap, att uppleva och se ett mästerskap, vara ute i parkerna och ta del av ett mästerskap. Nu är det sommar i Argentina.
Ja, den här musiken hör ni även på allsvenska arenor exempelvis, och runt om i Europa så rullar den i olika versioner för olika klubbar. Vi avslutar så får vi se om Argentina går hela vägen. Tack för den här veckan alla ni kära sporthusutlyssnare där ute. Vi hörs igen nästa vecka.
Jag vill mycket tydligt bara avslutningsvis säga att det är två länder som spelar finalen och det landet som vinner är världsmästare. Si señor!
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Huset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.